Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Och hallå Ludvig Köhler.
Hallå Karl Oskar.
Vi har ju nästan samma gäster hela tiden. Eller likadana? Samma
ja.
Gäster?
Samma va? Det är inte ja. En annan Ludvig Köhler. Det är samma Ludvig.
Det är ingen
Ludvig.
Klon vi har. Nej, det är bra. Nej,
men det känns som en annan.
Ja, precis. Vad är det man säger? Man uppfinner sig själv hela tiden och så föraktar man den man var förr hela tiden. Och så håller man på så dör man sen. Jag ska inte bli långrandig, det är bokmässevecka och då passar vi på för att Stockholm, åtminstone litteratursverige, de invaderar Göteborg. Men de ställer inte till det så mycket för de håller sig mest vid typ bortom avenyn.
Korsvägen.
Ja, precis. Runt Korsvägen sådär. Men jag tror att jag såg några när jag åt lunch igår. För plötsligt så var det personer med stockholmsk brytning som hade kläder som man sällan ser i Göteborg. Det var lite för bra klätt. Och stockholmska. Då tänkte jag, de är nog här. Det är någon bokbusiness på gång, tänkte jag.
I tjänsten
här. Ja, det var min fantasi. De kan ju varit här för typ Volvo. Mm. Det är ju inte heller helt otippat. Ja, Andreas, du ville inleda med någonting innan jag började dra iväg.
Jag tänkte bara säga att jag har varit och tagit bort tandsten. Så man är liksom lite traumatiserad efter det. Så det gör ganska ont.
Okay.
Om man inte tar bedövning då. Så gör de det i hela käften så säger man lite tårägg nästan när man är klar med det. Så jag är väldigt fragil och så känslig nu. Så
jag känner mig nästan besviken för jag ignorerade det. Jag trodde bara du var ledsen så ignorerade jag det. Nej, jag skojar bara.
Nej, jag vill bara säga det om jag svimmar av här.
Ja. Sparar du all tandsten i en liten burk?
Ja, okej.
Ja, men vad kul att du kunde vara här, Ludvig. Vi får ju släppa in Ludvig också. Sitta här och köta. Jag tänkte att vi ska börja samtalet egentligen med att Aftonbladet skrev idag, va?
Just det. Vad heter han? Rasmus
Landström. Ja.
Nu ändrar vi vårt sätt att bevaka litteraturen. Här är Aftonbladets kulturs litteraturkritiska manifest av Rasmus Landström. Är han chef där?
Nej. Ja, han är litteraturredaktör.
Ja, precis. Ja, det är bra.
Då vilket betyder att han inte är chef. Men han har väl sista ordet när det kommer till hur litteraturkritiken ska utformas på Aftonbladet.
Okej, han är team leader eller någonting.
Ja, mellanchef.
Mellanchef.
Men vad menar han, Ludvig, i den här artikeln?
Som jag ser det så har ju Rasmus Landström fört en lite edgy kritik av litteratursverige där han har velat lyfta in ett kanske lite mer populistiskt förhållningssätt till litteratur. Han har ju ofta pratat om arbetarklassen och att den inte läser och så. Han har också skrivit en bok om modern arbetarlitteratur. Och i den här texten så beskriver han hur det litterära Sverige går att dela upp i två delar. Där den ena delen är en innerstadskrets som till sin karaktär liknar kanske Stockholms innerstad. Där människor liksom umgås ganska inom en snäv krets och inte vistas så mycket utanför tullarna som det heter. Och det ställer han mot en mer perifer litteraturvärld som liknar, jag tyckte det var ganska träffande, han beskrev det som att det är som Kungens kurva som är en förort, det är Stockholm, eller det är ett stort liksom så här väldigt amerikanskt liksom köpcentrumsområde där det är väldigt lite finkultur och väldigt mycket liksom masskonsumtion och människor som typ går runt i mjukisbyxor och handlar mat. Mm. Och han beskrev hur den stora konsumtionen av litteratur idag i Sverige är inte kvalitetsböcker från de stora förlagen utan det är liksom streamade ljudböcker från olika aktörer som väl i och för sig kanske också hör till de stora förlagen, men han menade på att intresse för den här typen av konsumtion är obefintligt på Aftonbladets kultursida och många andra kultursidor.
Han skriver här, 2021 såldes 27 miljoner tryckta böcker i Sverige.
Mm.
44 miljoner strömmades.
Mm.
Det är ju en ganska...
Då menar man alltså att man lyssnar på en
man
ljudbok,
lyssnar på
va? Eller hur? Mm. Ja.
Man kan väl i och för sig osökt komma att tänka på Cyril Hellman, som har varit med här i podden, som gav ut en bok som ljudbok, och den har ju tydligen gått ganska bra streamingmässigt. Det var Ola Rapace som läste in en diktsamling.
Ja, en diktsamling, va? Mm.
Och den har ju inte överhuvudtaget blivit recenserad i en enda tidning i Sverige, tror jag.
Nej.
Kanske någon landsortstidning. Så att man får ändå säga att Rasmus Landström har rätt i att det som händer på ute i landet med, när det kommer till konsumtion, kanske inte riktigt speglas på kultursidan.
Jag tror han har rätt i vad ska man säga? Jag tror att han har rätt i symptombeskrivningen. Jag är inte helt övertygad om att hans ingrepp är det rätta.
Nej.
Så vill jag uttrycka
vill
mig.
Vill man att kultursidorna ska spegla kulturen i landet ute på landsbygden? Det är liksom, jag vet inte om det...
Jag frågade en ung man. Han mönstrade precis. Hur gammal är man då? 17 eller 18?
Mm, 18. Mm.
Ja. Och så frågade jag honom, för han läser ingenting. Så frågade jag honom bara, men hade du läst någonting då? Ja, jag vet inte. Så gav jag några exempel. Det är klart att jag är väldigt ledande då, men då gav jag ett exempel. Ja, men om det var en cool bok som utspelar sig i typ Formel 1-miljö, hade inte det varit spännande? Jo, fan, det hade jag nog läst, sa han. Så att det finns ett case också för att man kanske... den här coola boken i Formel 1-miljö kanske inte kommer på kultursidorna då.
Mm.
Nej, men om det är väl, den skrivs.
Det är väl uppenbart att det existerar kanske... ett flertal olika parallella offentligheter med den offentlighet som den som läser till exempel Aftonbladet är van vid, där det finns till exempel en jättestor gamervärld som jag råkade liksom snubbla över för bara några veckor sedan. Det finns liksom en brädspelscommunity där de kanske läser egna böcker, och så finns det liksom så online-spelscommunity, och jag tänker till exempel science fiction bokhandeln verkar ju gå jättebra. Det är väl typ en av Sveriges största bokkedjor. Och jag menar, man går in där och det är alltid fullt. Och det är liksom folk i alla åldrar och väldigt varierad kundkrets. Om man till exempel jämför med att gå in på Rönnells i Stockholm. Där liksom, det är en anrik gammal bokhandel som säljer väldigt mycket begagnade böcker. Och nya böcker också. Men det är väldigt smal litteratur i sammanhanget. Och där är det ju liksom ganska tomt. Alltså det är inte så mycket kunder, och det är liksom en ganska nischad publik.
Mm.
Och Rasmus Landström är väl en ganska pragmatisk och så osentimental tidningsman som ser att hans tidning, han använder ju till och med det här lite pejorativa begreppet boulevardtidning om sin egen tidning. Att om den ska liksom vara det, så måste han vara där publiken finns. Och det är inte enbart i liksom knät på Nierstedts förlag eller Ramus förlag eller några av de andra små kvalitetsförlagen som det kallas, Tranan, Leid, liksom Natur och Kultur, Modernista. Mm. Alltså, det finns en värld som är så mycket större än...
Men de kan ju se också att det är inte så många som läser de här recensionerna av sånt som kanske ges ut på Modernista eller Nierstedt eller ens Norstedt. Så det, men hade fler läst en artikel om rally på kultursidan?
Nej, men man kan... så här då. Några jättepopulära böcker som ingen vet. Det är Warhammer 40 000, det är liksom en fiktiv värld som börjar med att man, det är brädspelsfigurer. Mm. Och så har Warhammer i det universumet, så har man släppt en jävla massa böcker.
Mm.
Och det är pulp-litteratur, pulp science fiction eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Och folk vet att det här är inte det bästa. Mm. Men de tycker det är kul för att det är den världen.
Mm.
De här böckerna säljer som smör.
Mm.
Och då känns det väl ändå rimligt att de någon gång bara, okej, men vi skriver om en Warhammer-bok. Men det, för det här läser ju, jag tror fan det är, de är stora i Sverige också, jag vet inte det, men jag tror det.
Det kan jag tänka mig. Jag köpte ju en, jag älskar ju science fiction-bokhandeln naturligtvis. Hade jag fått bestämma så hade ju, då hade ju artiklar, det hade varit fullt med artiklar om stiftelsen och liksom vad fan, vad som helst, eller någon som recenserar Lego Millennium Falcon liksom, den senaste versionen. Liksom, jag har inga problem, jag älskar science fiction bokhandeln. Jag var där senast nu, så köpte en bok i alla fall, eller ett par.
Men, köpte inte du någon konstig fransk serietidning eller någonting?
Nej, den köpte jag i en annan bokhandel. Mm. Men nej, men just det, jag köpte ju den Skymningens färdkamrater, tror jag den heter på svenska. Det är ju en sån här gammal 70-80-tals tecknad grafisk roman, som man säger, liksom, om en riddare och liksom hans väpnare och sådär. Jag älskar den liksom. Underbart. Men jag köpte på science fiction på Canners, så köpte jag också av ren nyfikenhet för att se hur de har byggt upp universumet i ett rollspel som heter Call of Cthulhu, som bygger på Lovecrafts. Och så tänkte jag, det har jag tänkt flera gånger, fan, varför kan man inte recensera Drakar och Demoner liksom? Recensera de äventyren. De har ju släppt Drakar och Demoner nu i en ny version. Men sånt, ja, nej, men jag, sånt, där finns det ju, där täcker man ju inte in det liksom.
Nej.
Alltså den nördigheten hos den unga, eller sådana som är födda på 80-talet, i princip tidigt 80-tal, är ju liksom, man är ju inte en snobb, man läser ju inte bara Thomas Bernhard. Man ser de här tv-serierna, man liksom har dels nostalgi, dels är man fascinerad av den.
Ja. Nej, men jag tycker det är fascinerande när du beskriver med science fiction-bokhandeln. Jag var faktiskt inne där för inte så länge sedan, jag var inne där med min son, och han tycker att det är väldigt kul att vara där inne, för att det finns massa Harry Potter grejer och sånt.
Ja, man kan köpa trollspel.
Det är ganska kul ställe liksom, både för någon som är 5 år och någon som är 85 kanske.
Mm.
Men det jag noterade var att liksom, de har ju en så här klassikerhylla där inne som liksom består av så här, ja, men F. Scott Fitzgerald och så här George Orwell och liksom ja, kanske D.H. Lawrence och liksom, alltså det var ändå en sån kanoniserad
hylla. Ja, men de har ju jättebra och liksom, smak liksom.
Ja, och det var som att de hade så här ett eget segment, eller så här, de har som en egen kanon som där de typ har hoppat över liksom den postmoderna litteraturen. Alltså det är som att det tog slut någonstans, ja, men kanske efter så här 1984 liksom. Alltså boken, inte årtalet, utan alltså, ja, men 1948. Alltså man hittar inte så mycket liksom feta böcker efter det. För det var ju då sci-fi, fantasyn blev stor. Men,
ja,
men alltså, om ni förstår vad jag menar. Alltså den här klassiker litteraturen, alltså du hittar liksom inte, jag menar Philip Roth, alltså, eller liksom,
kanon är ju fastlagd. Det är ju Tolkien, och så är det Ballard, och så är det liksom
Isaac Asimov, Heinlein.
Exakt, Asimov, alltså, du hittar ju liksom naturligtvis
Lovecraft naturligtvis.
Ja, men Lovecraft är med, men Douglas Adams är med, och liksom du hittar ju de här liksom den här ryssen, han som skrev den här Metro 2033, Glushovski.
Alltså, China Meville,
som också Landström nämner.
Ja, precis.
Och Kina Meville, jag vet inte utan hans namn. Men han är väl lite en sån ändå så gränsfigur som jag har hört att ja, men jag hörde Per Törn snacka om honom någon gång vid tillfälle liksom, eller så. Och han är ändå en sån författare som han har nästan credden som krävs för att liksom vara med på Aftonbladets kultursida. Proto Rasmus Landströms nya regim. Men Rasmus Landström, han har ju dragit undan mattan för det här liksom etablissemanget. Sen så tror inte jag att man förändrar en tidningskaraktär och ett helt kulturliv med en text. Men det intressanta är ju att man märker verkligen att han har dragit undan mattan, för att det har ju skapat väldigt snabba reaktioner från det litterära etablissemanget, till exempel förläggare och ja, jag såg någon kritiker och alltså...
Och just det, vad är reaktionen?
Det jag har sett på Facebook är att en förläggare som heter Per Bergström, som har ett förlag i Skåne som heter Ramus, som har gett ut väldigt mycket östeuropeisk litteratur, ganska smal poesi och romaner och ja, han är ju otrolig snubbe tycker jag. Han har också skrivit en väldigt fin text om motståndsrörelsen i Tjeckien, eller Tjeckoslovakien på 60-talet, där han gör en läsning av min morfars bok, som ja, så för mig kommer Per Bergström alltid ha liksom en i min bok är han en toppen snubbe. Och han har då skrivit ett väldigt långt inlägg på Facebook där han tycker att Rasmus Landström är förvirrad och han motarbetar de små förlagen och sådär. Mm. Det är uppenbart att jag gissar att Rasmus Landström kanske hade laborerat med att det skulle få sådana reaktioner. Men det är också uppenbart att det finns någonting väldigt kraftfullt i det här resonemanget. Mm. Och min spontana uppfattning är väl att kanonbegreppet är ganska starkt i svenska kulturvärlden. Och att till exempel, ja men alltså, folk i allmänhet i litteraturvärlden är ganska noga med att skilja på kvalitetslitteratur och det andra. Så det liksom finns ganska givna positioner.
Man var helt enkelt inte så postmodern när man väl började ta på den.
Nej, men det intressanta är att postmodern litteraturen är superviktig i den här kretsen, tror jag. Stig Larssons författarskap eller alla de här som kom under 70-80-talet, Kristina Lugn eller... Ja, vad du vill, Katarina Frostenson och Lars Norén inte minst. Och det finns massa franska författare, alltså Georges Perec som är liksom...
Ja, jag tänkte det som det vidare begreppet.
Ja, det vidare begreppet. Men det är ju den kvalitetsfetischismen, tror jag, som Rasmus Landström ändå går in och rör om lite i. Och... det återstår att se vad som kommer hända, men...
Ska vi citera honom lite här? Ja. För han skriver ju vad de ska göra helt enkelt. Vi kommer att lägga särskild vikt vid bevakningen av blockadbrytarna. Ett begrepp som Robert Escarpi menade. Den som är inte någonstans mellan det finkulturella och fulkulturella eller breda populära.
Ska man veta vem han är? Jag har aldrig hört någon.
Robert Escarpi. Ja. Han är ju litteratursociolog. Så det var han som, han som talade om...
Jag lämnar det åt Andreas.
det var han som talade om det breda kretsloppet och det smala kretsloppet. Och det smala kretsloppet är ju den lite smalare lyriken och det breda är lite mer det där. Litteratursociologi eller helt enkelt. Hur fungerar förlagen? Vad väljer de bort? Vad väljer man inte? Och det är ju ganska intressant här, för han beskriver då vad väljer man att recensera, vad väljer man inte att recensera. Mm. Men vi ska bevaka blockadbrytarna mer, menar han. Den blomstrande arbetarlitteraturen, nyskapande science fiction, bra. Intressanta romances, det vet inte jag ens vad det är. Mm. Vad är det för skit, höll jag på att säga? Varför det? Skit i det, skit i intressanta
kan romances. Kan det vara typ 50 Shades of Grey?
Ja, det, ja.
Men risk för att låta väldigt dammig.
50 Shades of Grey. Ja, det är ju 10 år sedan eller 15 år.
Den 50 boken, Shades of Grey-genren.
Den boken måste man ju dock säga var väldigt mottagen i Sverige. Alltså både på...
Den fick uppmärksamhet.
Ja, den fick absolut. Otroligt uppmärksamhet.
Både på tv och i tidningar. Experimentella deckare. Serieromaner som är sorgligt underbevakade. Det var ju...
Ja, du har sagt flera gånger.
Sagt flera gånger.
Deckare är ändå intressant, för det är ju ett mellanskifte där typ till exempel Aftonbladet, i alla fall tills nyligen, hade ju liksom en egen sektion för recensioner av deckare, och Dagens Nyheter har ju det fortfarande. Mm. De har ju liksom sin, den här deckarbevakaren.
Just det,
ja, och så hade, jag tror, GT... Finns GT fortfarande?
Nej. Det är väl Expressen, va?
Ja, exakt. Ja. Eller Kvällsposten. Men de hade ju den här Eriksson som skrev om deckare. Som någon sån, jag glömde bort vad han heter, men en gammal, gammal liksom lirare.
En stöt. Stig Larsson skriver ibland om deckare i Aftonbladet eller Expressen. Han hoppar väl.
Det är alltid läsvärt.
Ja. Mm. Så ja, vi kommer också, nu citerar jag lite fritt här vad han skriver. Mer om vad barn och ungdomar läser. Vi kommer inte alltid recensera den populära litteratur som läses brett, men vi kommer hålla ett öga på den. Ja, fint. Vi kommer välja bort böcker som det tidigare rått ett oklart recensionskonsensus kring. Inte för att minska litteraturkritiken, utan för att bredda och lägga till. Vad menar han där, ja, Ludvig?
Där hade man ju velat ha exempel.
Ja, precis.
Men jag gissar att han ändå riktar in sig på just de här förlagen, typ Nierstedt och Ramus och sådana mindre förlag.
Mm. Om det är en person som de har plockat upp som inte folk vet vem det är, och det är inom kvalitetslitteratursfären, så är det ju de som i första hand kommer ryka, så tolkar jag det. Det kan ju inte vara något annat.
Ja, men precis. Eller? De såg det komma, tror jag. Ja. Och de... ja, precis. Alltså...
Debutanter inom finkultur, exakt, ligger nog risigt till.
Debutanter. Alltså, precis.
Ja, men det råder väl lite ett oklart recensionskonsensus. Alltså, menar han med oklar recensionskonsensus är att det liksom... Att man inte vet riktigt hur man ska göra med dem, eller att man väger, ska vi recensera den här eller inte? Är det det han menar med oklar recensionskonsensus? Eller? Inte att, det är inte omdömet om det materialen, utan det är själva, ska man recensera det eller inte? Man står alltid och väger dem, ska vi uppmärksamma det eller inte?
Nej, men jag tänker att det är...
Han ger ju inte några exempel. Jag vet inte exempel.
Nej, man får inga exempel, så att det blir upp till oss att bedöma, men...
Men jag vill snacka emot det här. Och det är inte bara, inte bara av ren djävulskap, utan jag har ett argument som är ungefär så här. Att jag tror nämligen att vi skapar en klass i samhället som läser lite svåra grejer, som får en bättre smak. Och det gör vi symbios mellan skola, kritikersidor, den offentliga intellektuella debatten, litteraturen. Och jag tror att det är någonting som man nödvändigtvis inte alltid behöver tänka hur många ska läsa, utan man kan tänka den här idén är viktig. Och det tror jag blir lidande om man istället har, för att hans perspektiv är ju bara konsument av litteratur här. Och jag tror att det perspektivet är lite enklare än hur det ligger till. För det stora samhällssamtalet sker också på de här sidorna. Och det är superviktigt, och det är elitistiskt. Men det gör också att de som inte riktigt hänger med, det här har jag tjatat om massa gånger, de kan hanka sig fram och lära sig svårare text och bli en läsare som njuter av lite mer komplicerad litteratur. Och det tycker jag är jävligt viktigt att framhålla. Liksom, att
ja,
det,
man behöver Mikaela Blomqvist på GP, man behöver Mikael van Rijs, för de är bildande. Man lär sig någonting, exakt, när man läser Mikaela Blomqvist. Och Mikael,
så det är inte bara så att men folk köper det här, så då får vi prata om det här också. Det är inte, då tror jag man missförstår lite kritiken och den intellektuella roll, va?
Jo, precis. Men det finns också ett problem i att, som jag ser det, har liksom den postmoderna tendensen, jag vill inte låta allt för konservativ, men alltså det är ju ett problem i den här anti-auktoritära strömningen som har präglat kulturlivet väldigt länge och som har gjort att kulturlivet har dragit sig för att liksom föra någon slags röst åt, jag vet inte, ja, jag kan säga nationen, eller jag kan säga liksom ett kollektiv. Och Rasmus Landström är ju, han är ju inte dummare än att han förstår att det här måste förändras lite. Alltså litteraturen måste kliva in och återigen agera språkrör åt ett kollektiv. Det funkar inte att arbetarklassen bara hänger på kungens kurva och konsumerar skit som är liksom totalt avklippt från en kulturtradition, ett bildat samtal, en offentlighet, vad du vill. Mm. Så han är ju liksom den här han är liksom
en kulturradikal.
Ja, han är kulturradikal, men han är en visionär som liksom sätter den här käppen i liksom Röda havet och vill dela havet och liksom visa en väg. Mm.
Så får man några ägg kommer
klä. Ja, nej, men han vill liksom, han vill ju få ut månglan.
Den egyptiska hären.
Mm. Nej, men ja, nu blev det väldigt så här kristen symbolik här, men eller liksom gammaltestamentlig, men alltså han är ju liksom en sån härförare som vill sammanfoga kollektivet med liksom sanningen. Ja, men så här, berättelsen igen. Alltså han har ju den Jordan B. Peterson-aktiga liksom messianismen, Rasmus Landström. Mm. Och han är därför farlig liksom, tror jag. För att han det kommer liksom, det måste knäckas några ägg från att det ska göras en omelett.
Man kommer alltså att skriva så mycket om
det kanske inte kan vara status quo då. Alltså det kanske inte kan vara den här gamla ordningen där kulturlivet har liksom levt i konstig symbios med resten av samhället där ingen läser böcker som recenseras på kultursidorna och vi ska bara nöja oss med det. Vi ska bara ha kultursidor för att de är liksom är bra i sig. Men det kanske inte är så. Alltså det kanske faktiskt är så att kultursidor ska göra folk arga liksom. Alltså, eller det ska engagera människor bortom den innerstadsbubblan som finns i typ Stockholm, Göteborg och Malmö.
Men det här kan ju bli hur bra som helst egentligen då. Om du målar upp det ganska, du ger en ganska positiv bild
av
det här,
liksom, jag,
beroende på vad det här landar
men
i.
Men jag är inte rädd för framtiden på samma sätt som de här, på många sätt konservativa aktörerna på kultur, de här kulturplattformarna som finns. Mm. Alltså det är liksom den här konstiga paradoxen att i en förment progressiv liksom retorik kring, jag vet inte, massa andra saker så kan man ändå vara ganska konservativ när det kommer till liksom hur så här, utgivningskanaler och sånt ser ut i Sverige och typ så här, ja men du ska recensera en bok på recensionsdagen eller du ska kunna det och det liksom det är ju liksom, ja men vi lever ju i en sån konstig postmodern bara röra där så här, ingenting är kanske, det är liksom kaos.
Mm. Något som jag har uppmärksammat är ju också att det är mer och mer den här typen av texter i kultursidorna där det är någon som gnäller över sin mammaledighet och sådär. Liksom. Det är så jävla dåligt. Kan man inte bara ta bort den skiten?
Nej, precis.
Ta bort den skiten och skriva om science fiction istället. Exakt. Det tycker jag är jättebra idé.
Och det för mig osökt in på en grej jag har tänkt på som jag ville diskutera mer. Mm. Och det är att jag känner två personer som är psykologer. Och jag har noterat att de är liksom inte så intresserade av psykologi.
Mm.
Men de är väldigt intresserade av litteratur. Och de vill alltid prata med mig om litteratur. Typ så här, vad har du läst? Eller vad liksom, typ vilka poddar lyssnar du på?
Mm.
Och min iakttagelse är att nästan alla personer jag träffar som är psykologer eller liksom skolade inom psykologi.
Mm.
Det finns ett undantag. Och han är i det här rummet. Och det är du, Carl-Oskar. Mm. Nästan alla jag träffar är mer intresserade av litteratur och kultur och vad som händer liksom, i kulturvärlden.
Mm.
Och vad jag tror är att de många som studerar psykologi och ägnar sig åt det, de är egentligen inte så intresserade av psykologi. De är inte intresserade av psykologisk forskning. De är inte de är inte intresserade av liksom Frans de Waals nya rön om så här vad makaker
de är inte intresserade av könsskillnader i hjärnan eller biologi, det är
obehagligt. Det är liksom, det är jobbigt. Det är liksom inte kul. Men de älskar att prata om Knausgård eller Noréns dagbok eller Vigdis Hjort eller whatever. Och vad jag tänkte när jag lyssnade på er podd då om den här Patrik Lundbergs text var att kan det vara så att psykologin har liksom den har härbärgerat vårt behov av litteratur och på något sätt tagit över litteraturen. Alltså litteraturen i Sverige har tagits över av psykologerna. Och det som vi tror är litteratur, eller det som människor kanske tänker är litteratur, det är egentligen psykologi. Alltså när liksom Patrik Lundberg skriver en sån text, så är det mer liksom att man ska sitta i en sån cirkel, typ i en sån gruppterapi och lyssna på hans liksom berättelse. Och det gör ju till exempel er och Mikaela Blomqvist rasande, för att det är inte litteratur, det är liksom terapi. Och min tanke här är att det är någonting som har gått väldigt snett. Och jag tror att många psykologer typ skulle bara kunna typ ändra sin yrkestitel till att vara litteraturvetare.
Men jag får ge lite bakgrund här. En professor som jag lärde känna väldigt bra när jag studerade och som lärde mig jättemycket. Han, när han fick lov att göra det, han är tyvärr borta nu, men när han fick lov att göra, han dog i covid, väldigt sorgligt. Men ja, när han fick lov att göra det, då gick han upp till Lunds universitetssjukhus och så fixade han en riktig hjärna där. Från, du vet, de har ju autopsi och liknande när läkarstudenterna får träna på döda kroppar. Så han gick upp till sjukhuset och så fixade han en hjärna. Och så tvingade han alla sina studenter att hålla i den här hjärnan. Och jag tror att anledningen till det är exakt det här vi talar om. Att det är så lätt att fjärma sig från den riktiga psykologin, som jag, nu får jag skit när jag säger det, men den riktiga psykologin, det sitter faktiskt det sitter 1,5 kilo klump i ditt kranie som gör saker. Och det är väldigt lätt att glömma att det finns en person som heter William James, som man skämtsamt brukar säga att alla har fel någon gång förutom William James. Och William James är ju egentligen grundaren till psykologi. Det är inte Freud, det är William James. Och det som har hänt på vägen, och speciellt i Sverige skulle jag säga, det är att det har blivit en mer, man har fjärmat sig från de här riktiga sakerna och gått in i liksom, ja, men vad är det? Då blir till exempel Dostojevskij då, han är ju såklart en kompetent psykolog, självklart. Men frågan är om Dostojevskij ska hållas så högt bland psykologer som till exempel William James. Och så det här tror jag är bakgrunden till vad som har hänt. Att det är så jävla, psykologi är ett fruktansvärt ämne där du får gå igenom egna kriser. Ju mer du lär dig, för att det är ett ämne som tvingar in dig i en värld där man inte alltid vill vara. Och jag tror att många som misslyckas med det, de går istället in i litteraturen och känslan och hamnar där du beskriver. Det här är min spekulation.
Mitt intryck är att många går till psykologin för att det är för svårt att hålla på med litteratur.
Ja, det skulle inte förvåna mig.
Det tar oss tillbaka till diskussionen om Rasmus Landström, att så här, ja, det är ingen som är intresserad av litteratur, hur ska jag kunna försörja mig på det? Det är också den där inställningen som finns. Samtidigt som vi har den här situationen där, ja, men det finns också väldigt mycket mörkertal kring hur många som egentligen konsumerar litteratur, om man ska liksom ha den här landströmska definitionen. Att det finns i själva verket ganska stora liksom konsumtionsmönster Men liksom, det är ju ingen som, ja, vi har ingen grepp om liksom alla de här böckerna som typ sci-fi-bokan ger ut, som tydligen går otroligt bra.
Nej, just det.
Mm. Och alltså, för mig så hänger allt det här ihop på något konstigt sätt som jag inte riktigt kan formulera här och nu. Men jag tänker att ni kanske kan förstå vad jag menar. Att, alltså för mitt liksom intryck av psykologi är att det är ganska jobbigt, som du beskrev. Att det är ganska, alltså, obehagligt ämne.
Oh.
Och min känsla är att så här, det har kommit ganska mycket texter nu om psykoanalys, som har någon så här nostalgiskt skimmer över sig att, ja, men det kanske var psykoanalysen jag var intresserad av.
Precis.
Och jag tycker undertexten i de här texterna tycker jag är att så här, hjälp mig, jag typ valde att plugga psykologi och jag vill inte hålla på med det, för det är ett vidrigt ämne som jag absolut inte är intresserad av.
Men det är lite så här, jag kommer tänka på kulten kring Per Magnus Johansson. Det är liksom, vad han representerar är ju inte det som Oskar beskriver med den obehagliga psykologin.
Nej, han är för övrigt, så är ju han kulturhistoriker.
Ja, det är
idéhistoriker.
Ja, det är han väl också. Han är, då.
Han har doktorerat i idéhistoria, inte psykologi.
Mm.
Vill jag bara säga.
Men han är liksom en litteraturvetare. Han pratar inte om psykologiska rön. Alltså, jag har ju läst ganska många texter som han har skrivit, för han lägger upp dem på Facebook och sånt.
Mm.
Det är inte svårt att hitta en text av Per Magnus Johansson. Och jag har aldrig läst en text där han har liksom så här, visste ni att så här, McKenzie i Kanada har ju utfört det här experimentet på typ labradorer.
De har ingen experimentalkunskap överhuvudtaget.
Alltså, den grejen är så liksom långt ifrån. Alltså,
ja, men det är ju inte det.
Sannolikheten att jag skulle kunna droppa en sån grej är liksom större än att Per Magnus Johansson gör.
Ja, men det är ju inte det han säljer. Det han säljer är ju kulturellt kapital. Och då är det liksom att man åker till Paris, intervjuar någon ung man som är författare. Ja. Det är ju liksom, han representerar ju det här. Ja, man tar på sig en liten... man tar på sig sin svarta kavaj och sin svarta polo eller skjorta, eller, och så liksom är man i Paris, går runt och dricker kaffe och liksom läser lite
Camus.
Det
behöver inte vara fel det heller.
Men det är bildning. Det är någonting annat.
Ja, det är bildning.
Det är en annan tradition. Och det är det jag har valt att ägna mig åt och intressera mig för. Så att jag kommer inte liksom... Ni kommer inte få mig att säga att det är negativt.
Nej.
Men
vi tycker ju inte heller det. Men det är det han är.
Men jag vill bara förtydliga en sak här som jag tror att du säger, Ludvig. Och det är att du beskriver, nu ska jag vara så där nördigt härlig som jag kan vara. Det du beskriver, det är en feedbackmekanism där de som börjar med någon form av, ofta är det ju klinisk psykologi, alltså när man ska ha någon terapi eller någonting, de börjar att intressera sig för litteratur, och sen så börjar de forma vad det är, och så är feedbackmekanismen att litteraturen börjar att bli så psykologiserad att de börjar sitta i terapistolen som Michaela beskriver i sin text. Det är ju den här mekanismen du beskriver. Det är ju jävligt intressant liksom.
Ja, men de också, vi pratar,
det är ju en
också,
bomb.
Ja, men vi pratar också om människor här som typ intresserade sig för litteratur. Alltså jag tänker på vår generation, alltså 80-talister. Jag är ju för slutet av 80-talet, ny början. Men vi kan avgränsa oss till 80-talister. Typ vilka som valde så här plugga psykologi i vår generation. Och hur många av dem som så här, började med att vara intresserad av litteratur. Då tror jag att det är, alltså, vi talar om så här 80-90%.
Det gäller ju mig också.
Ja, det gäller säkert dig också.
Jag började plugga psykologi på grund av Isaac Asimov.
Ja.
På grund av stiftelsen.
Och,
Psychohistory.
Ja, och problemet är så här, alltså, om vi ska tänka oss att litteraturen är en person här. Så har litteraturen varit dålig här på så här, hållat in, att fånga in de här människorna. Utan litteraturen har känts elitistisk och svår att komma in i och vara en del av. Så det har gjort att de här människorna som har varit intresserade av litteratur, de har istället valt att plugga psykologi.
Men många psykologer är ju också författare. Ukon, han är ju äldre generation.
Hur många gånger? Jag vill bara tillägga, Ukon som misslyckades med rena faktamässiga saker i sin bok som man lär sig i en grundkurs i psykologi som har med kunskap om hur man utför experiment i den boken som vi recenserade. Jag bara säger det. Det är lite pinsamt.
Alltså, nej, men han är inte intresserad av det här.
Är den här minnets bla bla bla?
Är det en misslyckad?
Om Alzheimer eller?
Nej, han kände inte igen kontrollfrågor som man använder för att kontrollera om folk ljuger när man använder formulär. Och så när hans son hade berättat om detta som man beskriver i boken, då säger han att experimentalpsykologin är helt sjuk. För han vet inte om att det är kontrollfrågor.
The man of...
Alltså, jag hänger inte ens med på det där. Okay. Jag förvirrar det där.
Ja, det var ju... Okej, men det var ju... The man of street, eller the street of man, eller något heter den boken som han gjorde med Gunnar D. Hansson.
Ja. Det är inte hans bästa bok.
Nej. Men han har
gjort många bra grejer.
Alltså, han andra gjort, psykologer.
Jag kan säga Ukon har gjort, han har gjort mycket bra grejer. Alltså, hans senaste bok tycker jag är väldigt fin också.
Samlade verk, också psykolog. Hon har ju lyckats väldigt, exakt, väldigt bra.
Det är kul. det är kul att vi inte säger hennes namn utan vi säger boken. Det alla förstår sig. Ja. Samlade verk. Mm.
Ja, det är hon som är på någon liten håla utanför Göteborg någonstans.
Ja.
Men vadå, det finns ju massa för så här Per Naroskin och Moskin och alla de här liksom,
Jonas Brun.
Brun och liksom, ja.
Men det finns ju hur många psykologer som helst.
Och väldigt viktigt att inte göra så kallad baseline fallacy här. Att många, eftersom att det är väldigt höga intagningspoäng i psykologi, så har du en grupp med som är smarta. Ja. Och som är vana att producera text. Mm. Och i den gruppen så kommer det bli vanligare att vara skribent och så vidare.
Men det är också status liksom. För exakt, att litteraturvetenskap har varit så jävla låg status i Sverige. Liksom. Alltså i Danmark till exempel har ju... Alltså jag pluggade litteraturvetenskap en gång. Och då pluggade jag med en dansk kille som... alltså han liksom... Han pluggade i Sverige för att han kom inte in i Danmark. För att i Danmark... i Köpenhamn, alltså där är intaget lika högt som kom in på läkarlinjen.
Nej.
Jo, typ.
På alltså, grund, säkert på grund av att det är så här svårt med danska.
Nej, men enligt Magnus William Olsson som är en poet och kritikexpert. Nej, men kritiker. Han, han menar att Danmark har en helt annan borgerlig offentlighet.
Men
de har faktiskt det.
Kolla på Andres recensioner i Danmark. De skrev ju...
fantastiska recensioner i
Danmark. Ja, men det var ju bara att, hur välarbetat det var. Och hur väl genomtänkt det var.
Intervjun med mig i politiken var ju fan det bästa jag har läst, eller jag får säga.
Det, ja.
Bättre bok.
Vem intervjuar dem egentligen?
Nej, men det är liksom i Sverige hade de inte ansträngt sig för att skriva en så bra intervju.
Nej.
Hon kan ju i och för sig vara jävligt begåvad då, men man lägger inte ner den energin liksom.
Men jag, 68 hände väl aldrig i Danmark.
Jag tycker det här var en jävligt bra betraktelse. Och det hände med jämna mellanrum att jag befinner mig i små minikonflikter med den här gruppen av psykologer som kanske mer är intresserade av text. Och det är samma grupp som ofta säger att allting är språk. Det är ofta samma grupp som och det är inget... hållningen att psykologi skulle bara vara ett innehåll i språk, det är ingen hållning generellt inom psykologin, utan är en hållning som en väldigt liten tårtbit har. Mm. Den stora tårtbiten inom psykologi har ju inte den hållningen.
Jag är mer intresserad av att läsa Foucault än
James. Men jag tror det, och så tror jag också att det blir så kletigt och jobbigt.
Robert Sapolsky.
Ja, precis. Han gillar
jag. Jag tycker han
är... Jag gillar Sapolsky, men han är i första hand biolog.
Ja, exakt.
Ja, så att, men det man... Han är nästan bättre på psykologi.
Men, ja, men exakt, men det man måste... Alltså, psykologi är ju läskigt.
Ja.
Och jag tror alla som älskar litteratur också förstår att psykologi har någonting potentiellt farligt i sig, för att vi kommer aldrig liksom förstå människan helt och hållet enbart genom de här psykologiska rönen. Alltså,
nej.
Men jag tror att... eller jag vet inte, bara liksom tillägg till den här spaningen som jag har gjort är väl att så här, det är väl också någonting ni har återkommit till många gånger att liksom, liksom slaget om så här, biologismen är ganska över typ. Att så här, liksom, okej, men man kan inte bli kränkt över så här, biologiska fakta. Och det är väl typ som att de senaste åren så har det blivit allt svårare att hävda en sån position där man så här, typ kanske är så här, utger sig för att vara intresserad av psykologi och så typ är man inte intresserad av biologiska.
Men man vill inte tro på det helt enkelt.
Nej, och så här, i takt med att liksom spjutspetsforskningen på det här området har blivit så extremt liksom kalibrerad. Mm. Där vi typ såhär, jag vet inte, kan liksom
Ska jag berätta det värsta försöket? Det här är ett nytt försök som jag har hört. Det här är det sjukaste. Då har man, mätt av neural aktivitet. Och det gjorde man med EEG, det spelar ingen roll. Och sen så har man matat in den aktiviteten i såna här neural networks, alltså samma som AI håller på med. Och då, det försöket gick ut på det här. Personen, sett personen, i det här fallet tror jag personerna fick lyssna på Bruce Springsteen. Ja. Och ur den neurala aktiviteten så kunde man få ur igen att man hörde Bruce Springsteen från de jävla neuronen. Det är ju liksom sådana jobbiga grejer man håller på med nu.
Man kunde mappa in det så
att det där var så abstrakt sätt.
Ja, men helt enkelt.
Jag kan ta in det.
Nej, okej. Okay, men jag ska förklara det på ett annat sätt. Man kan helt enkelt läsa hjärnvågor så att man kan höra vad folk har lyssnat på.
Åh, herre.
Ja, så sjukt är det. Och det här, och då, så det här håller ju på, det här är ju otäckt och håller på att balla ur.
Men det är inte kul, det är det.
Nej, det är
det. Är som
det.
AI. Det är alltså, otäckt. Jag typ hade en sån ett sånt uppvaknande kring AI våras med liksom alla jag kände och alla gick runt i sån konstig panik och ni gjorde det där AI-avsnittet. Jag satt på typ Planeta i Stockholm, en sån mexikansk krog, och lyssnade på ert avsnitt och så bara kände jag så här, alltså nu liksom exploderar allting. Ja, och då liksom, och sen var det som att så här 10 dagar senare så bara,
är det normalt igen?
Ja. Nej, men typ så här, jag kände att det där är inget för mig typ. Jag mår inte bra av att utsätta mig för den där liksom känslan.
Behöva tänka på
det där ständiga liksom existentiella vakuumet som det är
kulturell inlärd.
Jag tror att det är kanske så det har varit för många som har studerat psykologi de senaste åren. Att man har haft sådana kanske liksom encounters med typ det du beskrev. Och man bara känner det så här. Jag vill läsa en bok av Vigdis Hjort.
Ja, men så är det.
Vet du vad? Det räcker för mig. Jag orkar inte. Jag vill läsa typ jag vill läsa Knausgårds nya bok som handlar om typ en random snubbe.
Men ett perspektiv är ju också på litteraturen och psykologin att som Harold Bloom, som skriver mycket om Shakespeare och också är väldigt fixerad av Freud. Han tycker ju Freud är bra, men han menar att han menar att det är Shakespeare som har skapat människans psykologi på sätt och vis. För om man läser Shakespeare, så den introspektionen som de här Hamlet och olika karaktärer i Shakespeare har, där de liksom speglar sig själva på det sättet och liksom ifrågasätter sig själva i sitt handlande och sina liksom sin quirkiness eller vad man ska säga, den finns inte belagd i tidigare skönlitteratur.
Det här är tredje gången du tar upp det och jag kommer svara likadant. För
det här är inte allt.
Jo,
jag
har
inte
tredje gången.
Nej, det har jag inte alls
jo,
tagit upp. Nej, det har jag inte alls tagit upp.
Jag kommer
det är
ihåg.
Värt att ta upp tredje
gången. Okej, det är värt det. Men återigen så ska jag säga likadant som jag redan har gjort 3 gånger. Att det här är en idé som handlar om som inte handlar om psykologi, utan den handlar om att beskriva någonting. Bara för att inte någon har ord för det så är det fortfarande samma sak. Vi känner avundsjuka precis som någon kände för 50 000 år sedan. Vi känner en jaktinstinkt och stalkingbeteende som vi delar med kattdjur. Det finns hur mycket grejer som helst som inte har förändrats särskilt mycket, men hur vi beskriver sakerna förändras. För att psykologi är inte språk. Liksom. Och det, jag förstår argumentationen, men den handlar mer om uttryck, va? Jag menar, det finns ju hela nationer i världen där man inte har ord för saker som vi tycker är vanliga. Man har inga ord kanske för, vi har ju så här massa ord som har att göra med vad vi lever i för juridiska system som
medborgare,
eller vem äger det här, eller vad är det personliga ansvaret här. Och så finns det hela nationer där de här orden inte ens existerar. Mm. Att då säga att de här människorna inte har ansvar. Det tror jag är, jag tror det är en felaktig analys, och om man drar det till sin spets så är det också en analys som är, vad heter det, om säg att man är typ rasistisk fast man är det mot folk från äldre tider. Man är tidist eller någonting. Eller ja, finns det något ord för det? Att man att man typ tycker illa om romare.
Mm.
Ja, jag vet inte om det finns ett ord för det, men det ordet vill jag ha här.
Horace Engdahl skrev kul citat en gång när han skrev så här att det verkar som att vi befinner oss i ett ständigt krig mot det förflutna.
Ja.
Men jag försäkrar, de kommer aldrig att attackera oss.
Nej, det är bra.
det var inte exakt så han skrev det, men det är liksom... Det var en kul iakttagelse.
Ja, men det är det. Förlåt, jag ska inte bli långrandig, Andreas, men jag har hört det innan, förlåt.
Men alltså, det roliga här tycker jag är att det kulturella är ändå så, det är en så stark del av oss, så att vi liksom hela tiden skvalpar runt i de här berättelserna. Alltså, det är det som formar oss extremt mycket, så det är därför litteratur kommer liksom vara intressant om 10 år eller 50 år eller så. För att alltså, liksom hur man lever sitt liv, det tycker jag Isabel Ståhl var ganska ändå, hon gläntade lite till den liksom förklaringen, även fast hon kanske inte...
Ja just det, hon skrev en artikel.
Hon skrev en text i DN, hon är idéhistoriker som Per Magnus. Och författare, kommer ut med sin andra roman. Hon har skrivit en avhandling precis som kom ut, som handlar om psykedeliska experiment i Weimarrepubliken. Hon skrev ju då att som svar på den här diskussionen om autofiktion som ni har pratat om, så är det så att liksom människan är relationell. Det var så här nyckelord, tror jag, i hennes förklaring. Att vi liksom formas extremt mycket av olika liksom historiska skeenden och så. Hon menar att vi lever en extremt ensam tid, exceptionell historisk situation där vi liksom ensammare än någonsin, och vi har ett sånt uppdämt behov av att uttrycka vår ensamhet.
Ja, är det därför folk blir lika?
Och ärligt talat vet jag inte om det är så. Jag tror man kunde vara fan så ensam i liksom smygehuk på 1600-talet. Jag tror inte alla människor har levt i sån grym gemenskap.
Rent sociologiskt, eller om man läser de här The Lonely Crowd och The Lonely Bowling Alone. Har några poänger. Liksom det här Gemeinschaft, Putnam och Gemeinschaft. Liksom, vi har ingen gemenskap längre. Civilsamhället håller på att liksom, bita sönder. Vi är fragmenterade, vi är atomiserade och så. Så det ligger ju någonting i, och kanske ungdomarna kan ju knappt, det är ju taskigt sagt, men de är inte asverbala kanske, utan det, om man håller på bara med sms och skriver på nätet, då utvecklar man ju faktiskt inte sin verbala förmåga omedelbart kanske.
Precis. Men jag tänker att ungdomar idag, de är säkert som ungdomar har varit i alla tider, men någonting som jag tänker är ändå en tänkbar förklaring till vissa saker som vi har liksom som vi har i vår tid, är väl att det finns en sån enorm förvirring kring liksom berättelsen om ens liv, och vad är liksom ens, vad är det för berättelse jag tillhör, liksom vad är det för berättelse jag kan tillhöra. Och jag tänker att det är kanske någonting som alltid har jäckat människan, liksom att vi har velat ha en berättelse, och jag tänker att det är det som är litteraturens liksom garanti, eller det är garantin för att litteraturen kommer att vara viktig om 50 år.
Det är ju egentligen idén för Jungs arketyper.
Exakt,
är ju det här,
exakt. Liksom. Att det finns berättelse. Alltså, det är liksom
hjältens resa.
Ja, men så här, alltså, psykologi är all ära, liksom. Vi kommer säkert hitta liksom ännu sjukare resultatet du har beskrivit.
Jag kan sitta
jag känner faktiskt en snubbe som är, han är en sån hjärnforskare som, alltså han håller på med såna liksom experiment med möss där han liksom planterar in såna liksom chip i möss och ser hur de typ går runt. Alltså det är liksom, det är hög nivå. Men och oaktat det så kommer fortfarande begäret efter en berättelse vara ganska viktigt, tror jag. Mm. Alltså det är liksom bara grundläggande i hur man återberättar, hur vi fungerar, vi tre nu sitter här och försöker skapa en berättelse liksom kring vad som händer just nu. Alltså men det är så extremt mänskligt, tror jag.
Jordan B. Peterson, när han döpte sin första bok till Maps of Meaning, så är det ju det här han syftar på. Ja. Han åsyftar ju liksom att du bygger på något sätt liksom kognitiva berättelser som är kopplade till så här, vad är meningen i ditt liv liksom. Mm. Och det är ju därför han har utformat övningar, till exempel när man skriver självbiografiskt material som en övning, så var kommer jag befinna mig om 5 år och hur kommer jag ta mig dit, och så får man skriva ner det. Då börjar man skapa den här, då börjar man kartlägga den här berättelsen för sig själv som är meningsskapande. Och det här bygger ju på jungiansk psykologi. Jag tror det är alldeles riktigt, men jag tror aldrig att såna här förklaringar heller får ta för stor del, för att är du en arg person så kommer det hända arga saker. Liksom, är du aggressiv så kommer det spelar liksom inte så stor roll vad du får för berättelser om du har kort stubin, som vi sa förr i Sverige. Alltså kort stubin gör att du kommer alltid hamna i vissa situationer och de kommer alltid beskrivas på ett visst sätt.
Sluta liksom med fängelse.
Exempelvis. Ja, men den manliga fängelsepopulationen, det är i princip så skulle man kunna säga att det är de absolut mest aggressiva personerna som vi har i samhället. De är män och de sitter i fängelse.
Men det är för patriarkatet.
I Sverige är det också det är också väldigt stor representation av personer med utländsk bakgrund.
Ja.
Och
jag kan ju tänka mig att man har haft mindre medel för om man kommer från en ren krigshärd. Ja. Så kan jag ju tänka mig att man har haft mindre medel att typ så här, som min lärare alltid sa så här, knyt handen och räkna till 10 i fickan. Mm. Jag tror att det är mindre knyt handen i fickan och lära sig att arbeta med sin aggression i Syrien liksom. Så jag tycker inte det är så konstigt.
Men det där tycker jag också är någonting som saknas på kultursidor, att man är ju väldigt rädd för att prata om berättelser. Vi bara ser det här liksom hända med de här liksom avrättningarna av olika människor i liksom förorten och så. Och alltså, jag tycker faktiskt inte det finns någon ännu som har liksom försökt förklara liksom vad det är för berättelse här.
Ja, men
jag hör bara liksom massa kring grejer, men alltså det saknas en berättelse jag tycker liksom att alla sidor misslyckas med det.
Ja, men det är ju för att den berättelse som finns präglas ju av att någon är ett offer hela tiden. Det är ju det perspektivet man har. Så väldigt många unga manliga författare, de bygger upp en bild av sig, ofta sin pappa eller mamma då, som ett offer för samhällets, för patriarkatet eller för liksom klassamhället. Och så är det liksom, och så är det synd, till och med Knausgård, hans pappa var ju ett jävla svin kan man säga, som söp ner både sig själv och sin egen mamma, eller de missbrukade tillsammans i ett hus. Knausgård borde ju säga att det är ju fruktansvärt liksom, men det är lite synd om hans pappa för att, eller han kanske inte säger det, men det är väldigt mycket.
Det är Knausgård samma.
Ja, det är bara Knaus. Jävligt mycket Knaus.
Ja, det är Knausgård.
Han gör Knaus. Jag ska göra Knaus med dig. Nej, men det är liksom, det är det väldigt mycket den, det är
berättelselöst.
Ja, men det är inte alls
det postmoderna arvet.
Ja, det är inte alls Jung.
Ja, det finns inga berättelser.
Det är inte alls arketyper, det är någonting annat. Det är lögn, eller
vi går badar i berättelser. Allt berättelse.
Ja, nej, men vi badar ju också i den berättelse som har fastnat och frusit fast i offerberättelsen som är så jävla negativ.
Men det är liksom, det är också att berättelserna har...
Jag kanske skriker för mycket.
För mig spelar ingen roll.
Nej, det är lugnt.
Jag är östeuropé, så jag kan skilja på bråk och diskussion.
Ja, jag är inte aggressiv.
Nej, jag ska säga. Nej, men alltså... jag tänker att berättelserna är inte liksom färre än vad de var förut. Och, jag tror att det skulle vara nyttigt för Sverige och liksom, Sverige eller... Jag vet inte, människor bara som försöker förstå de här sakerna. Alltså, den här berättelsen måste komma fram. Liksom. Mm. Och den liksom, den innefattar ju alla de här klassiska liksom, shakespearianska elementen.
Återigen ett exempel på när berättelsen egentligen inte finns. Och när inte heller den riktiga ett psykologiskt intresse. Eller varken liksom... det är nästan som ett litterärt intresse finns heller. Liksom. Mm. Om man ser litteraturen representerad av liksom Dostojevski och kanske även av Nietzsche och Schopenhauer. Det, liksom, den typen av berättelse om vem människan är. Liksom, och vad är en man? Och liksom, vad är maskulinitet och det?
Ja.
Jag läste ju den här boken av Gunnar Adelius som heter Ingenmansland.
Mm.
Och liksom, jag ska skriva om den i en tidning.
Vad har vi på Gunnar Adelius?
Vad vi har på honom.
Skit.
Men han är ju...
Det är så kul att säga så.
Ja, han är ju kanske primärt... Eller, han är ju författare och har skrivit lite ungdomsböcker och någon vuxen bok. Och han är...
Tjuren från Solna.
Väldigt framgångsrik kulturtjänsteman eller kulturbyråkrat. Han är ju...
Han är en kille som var intresserad av litteratur och inte... Jag började plugga psykologi utan valde att gå in i litteratur.
Ja, precis.
Och blev framgångsrik.
Oerhört framgångsrik.
Så han är en
alfasnubbe. Tjänsteman.
Ja, men det är fint.
Ja, kultur. Det är jävligt fint. Litteratur att göra.
Det är jävligt fint. Han behöver aldrig mer jobba på Uber eller McDonald's.
Nej, men det behöver han inte. Men det jag kom fram till när jag läste hans bok, där han beskriver... sig själv, sin far och liksom manligt och kvinnligt, och han talar om hur han är maskulin och han bottnar inte i det när han ska ge till sin flickvän, och då liksom är han inte i sin maskulina roll, utan han måste liksom släppa gardet och ta av sig sin rustning för att kunna bli en man. Och liksom min konklusion blir ju att han skriver är så, ärligt talat, ointressant. Han säger ingenting om vad maskulinitet...
Men han är liksom, han är sist på bollen.
Ja, alltså, han är inte intresserad. Han är inte intresserad av det här.
Han har gjort karriär i det här landet i liksom 20-25 år. Han har inte pratat om det här en dag innan det blev liksom det enda folk pratar om. Alltså, men liksom, ja, men alltså, för några år sedan så var det ju liksom, då var det ju faktiskt ganska känsligt att prata om så här manligt och kvinnligt.
Jag
återkommer till det här, men när jag ska förklara för folk vad Jordan B. Peterson gjorde med liksom kulturklimatet, i alla fall i Sverige, så var det faktiskt att så här, han öppnade faktiskt en dörr som var liksom att så här, okej, men vi kan faktiskt prata lite om att det finns några skillnader kring det här. Alltså, är du snubbe så kanske det är lite annorlunda än om du är en kvinna. Liksom.
Ja, det var en lucka mellan slutet av 90-talet fram till...
Jag är helt ärlig när jag säger att det var inte så förut. Alltså, du kunde inte sitta på en krog och säga så. Alltså det var... Alltså, inte det. Jag är från Stockholm och bla bla bla, men... liksom, där jag växte upp och där jag liksom vistades i mitt liksom, i min uppväxt, där var det typ, alltså, det var no go zone. Det var så här, nej.
Alla är likadana. Alla,
ja, nej, det finns inga som helst skillnad.
Så sa man på 90-talet, jag kommer ihåg det.
Ja, och 00-talet och fram till liksom, jag vet inte, 2017, 18. Ja, och vad är det nu, 2023? Jo, ja, liksom tiden har gått. Och så här, i år kommer liksom André Walden, Gunnar Ardelius, jag vet inte, så här, Jan Emanuel eller någon, så här, det är liksom, det är ett antal böcker i bokfloden som är så här, män som ska prata om hur det är att vara man. Och så här, det är ju liksom, alltså det är också, jag vet inte.
Ja, det är tragikomik, är det.
Ja, men det är inte så kul. Alltså, det är inte så spetsigt. Nej, men alltså, jag börjar nästan tycka att det är mer intressant att säga så här, det finns ingen skillnad.
Nej, men, ja, precis. Nej, men det är som du sa, han har inte talat ett dugg om det här, Ardelius. Men det här innebär ju också att han har ju inte tänkt på det. Han bottnar ju inte i någonting av det han säger.
Men jag skulle vilja kommentera det. Mm. För grejen var att jag har läst typ några sidor i den här boken. Jag har läst några stycken som Andreas plockade ut liksom, för att få lite kunskap om vad det här är.
Han har skrivit.
Jag har inte ens... jag har inte boken. Men jag har... de tankarna som jag får, och det är... det är att det handlar om någon slags icke-autentisk självupptagenhet i det här fallet. För att han är så fruktansvärt stereotyp när han talar om vad män är och vad kvinnor är i den här boken. Och han pratar inte, jag vet inte om det är hans egna erfarenheter han beskriver, men det som jag läste var ju liksom, på tal om psykologi, här är ju någon som inte har tänkt på psykologin. Det är ingen som har satt, han har inte satt sig in i vad det är. Och när han skriver så är han också lite feg, för att ofta så säger han liksom att nu är det dags för alla män ungefär att ta av sig rustningen, för då ska alla bli en riktig man eller någonting. Och då känner jag så här, bara, du Gunnar, du får skriva att jag tar av mig min rustning och då blir jag en man. Men när han använder den här stereotypen som han har, och jag skulle säga att det är en ganska gammaldags stereotyp, stereotypen om att innerst inne så är alla män en slags gråtande pojke, det känns som en ganska förlegad stereotyp som jag inte känner igen mig i. Jag växte upp med män som inte alls har svårt att öppna upp sig känslomässigt, speciellt om det är negativa känslor kanske, men liksom, och det är just det här som gör att det faller, skulle jag säga, att det inte är genomtänkt. Han använder sig av stereotyper, och sen så till ytan blir det då att man vågar skilja på kvinnor och män, men det han gör inåt är att han använder ofarliga stereotyper dessutom om vad det är. Så det, att jag tycker det här var jävligt dåligt.
Det är liksom. det jag tror väcker sånt sån irritation med Patrik Lundberg. För man känner att han inte måste skriva det här, utan han är liksom genomtänkt. Han är så här, vi kör på det här.
Du menar att det är manipulativt?
Det är ingen insats liksom. Det är ingen insats. Nej. Och det är därför man känner att så här, det är det som inte är litteratur. För litteratur måste vara den där insatsen. Mm. Det måste vara den där känslan av att så här, fan.
Du måste offra.
Fan, alltså, han är ju helt jävla körd, den här snubben. Mm. Och när man läser Patrik Lundberg, då känner man så här, alltså den här snubben, han är så jävla okörd. Han är Gunnar Ardelius. Alltså han är så här, han kommer aldrig liksom säga något som är fel. Alltså det kommer aldrig liksom,
men han är också en kulturbyråkrat.
Det är tjänsteman, det är så här, Svenska institutet. Det är liksom, det är så här godkänt.
Det är
liksom,
inte Ulf Lundell.
Fast Ulf Lundell är ändå intressant, för att han är liksom,
han blir inte kulturattaché eller något jävla shit.
Nej, okej,
Ulf Lundell är väl
jag menar att det är något negativt.
Han är då autentisk.
Det är väldigt intressant Ulf Lundell, för att han är liksom också, nu har han äntligen så här kommit in i värmen efter alla år när han är så gammal och så här gaggig. Och inte längre farlig, det är det. Man får inte vara en farlig man, för då, och det är det som stör mig med den här liksom diskursen nu med Gunnar Ardelius. Alltså här, nu har det blivit så här liksom efterfrågat, att man ska sitta där och prata om hur det är att vara man. Och jag tycker inte man ska gå med på det. Jag tycker inte man ska sitta där och liksom finna sig i att det är sådana liksom, kulturkvinnor. Så bara så här, jaha, hur har det varit att vara man då? Ja, men det kan ju inte ha varit så lätt, inte det. Och så, ska man sitta där och bara, ja, det är riktigt svårt.
pappa var ju ganska våldsam. Och...
Man vet inte hur punkkullarna ska ligga i boxershorts.
Ja, men ja, precis. Och det går över till den här liksom...
Punkskam.
Ja, det går över till en så här... Det går över till någon konstig så här liksom terapistämning. Det vill säga, ja men kursgård är liksom Jämtland. Där man så här bara, okej, nu här är vi kompisar. Och det är också något som alienerar mig från kulturvärlden, för man vill inte ha den känslan. Det ska inte vara den här kompisstämningen.
Nej, men det finns en annan sak också. Det, är att
det
när
ska
man,
inte vara den här terapikänslan.
Som den här Gunnar...
Det är en sekt ju.
Gunnar Adelius.
Han gick på intimitetskurs med sin fru.
Ja, det, ja, ta det sen. Okay. Men Gunnar Adelius då, som jag har hört, är typ två meter lång så här, chefsperson. Mm.
Elegant.
Ja, men du vet, ser ut som en jävla romersk gladiator. Mm. Liksom. Ja. Och då är min idé... Och den här
lite Kirk Douglas.
Ja, precis. Och den här kritiken har jag också haft...
Officersmaterial.
Jag har också haft den här kritiken mot Horace Engdahl. Mm. Och det här är personer... Så de har sprungit in på första plats så jävla många gånger. Och det har varit så lätt för dem. Att de har inte analyserat de här grejerna. Utan det har varit så här bara... Fast... Att hans fru bara... jag vill kräkas när han gnäller. Men jag lämnar inte han ändå. Jag hade nog lämnat han om han var 1,8. Men han är ändå 2 meter med en bra lön.
Han är en trygg fan. Ja. Gunnar Hedis, han är en så trygg fan.
Han kan inte, det kommer, ja. Här har ni en prediktion.
Älskar en sån här.
Ja, jag vet. Jonas Hassenkiviri, samma sak. Jonas Hassenkiviri, samma sak.
En kort, oattraktiv mellanstadielärare. Mm. Och nu har jag ändå inte gått till botten, men en kort, oattraktiv mellanstadielärare. Han däremot har inte sprungit in på första plats hela tiden. Han har skapat sig en mycket bättre psykologisk modell om vad som händer om man är gnällig. Mm. Liksom. Och det är det här jag tror är liksom,
eventuellt har han gjort det.
Eventuellt. Mm. Men det är det här jag tror blir, om man inte har kapitulerat då, det gör ju också folk. Men det är det här jag tror blir bristande i den psykologiska analysen. Och om vi ska prata om litteratur, så här, den stora litteraturen, den är ju alltid bra i sin psykologiska analys. Den är ju det. All stor litteratur är ju bra i sin psykologiska analys. Det är trovärdiga karaktärer som har riktiga känslor, som har riktiga motivationer.
Men det överlever ju inte
annars. Nej.
Eller?
Ja, jag kanske
inte jag tycker inte att man ska vara så schematisk. Alltså jag tycker det finns mycket litteratur som kan vara ganska knäpp. Alltså det finns en japansk roman som heter Kartongmänniskan och Kobo Abe som handlar om en snubbe som bor i en kartong.
Okej.
Liksom,
en låda.
Och liksom, det är ju underbart.
Japan,
det är underbart. Men det är underbart liksom. Alltså, ja. Det måste ju finnas ett utrymme för det också. Och
de har ju en populär tidning i Japan, en serietidning, seriealbum, som är en person som blir besatt av en demon. Så han förvandlas till en motorsåg och mördar folk.
Chainsaw Man heter
Jag tror den heter det. Chainsaw Man. Och den är skitstor. Mm. Den läser även kids i Sverige. Mm. Och det enda han...
Det är sånt som läser det.
Chainsaw Man drömmer om att vara intim med storbystade damer. Mm. Och så är han den här motorsågen liksom. Mm. Så jag menar, ja, det finns...
Jag kan faktiskt rekommendera, om ni är intresserade av japansk själsliv, så har jag faktiskt läst en väldigt intressant bok precis. Som heter Man går sin egen väg av Peter Ueda, som är svensk-japansk.
Ah, okay.
Han är läkare och han blev intresserad av varför så många i Japan är oskulder. Så han har skrivit en bok om sexlöshet.
Fan, vad intressant.
Och den är faktiskt sjukt intressant. Det är apropå bokmässan. Jag ska prata om den boken med honom. Bo Rothstein på fredag 29 september på bokmässan. Så den är faktiskt sjukt intressant. För att Japan är ju liksom, det är ju ett outstanding land. Men det finns någonting, alltså det kliniska begreppet eller så, är liksom kronisk sexlöshet när man inte har liksom haft sex liksom fram tills man är 30 typ. Och den liksom summan, alltså den andelen är så mycket större i Japan än även fast tendensen är att fler länder går åt det.
Ja, precis.
Men han liksom beskriver det. Och det är, Japan är ju ganska vanligt liksom att sådana personer har liksom, de upplever att de har en relation med en fiktiv person. Mm. Liksom.
Jag har aldrig förstått, en sak som jag aldrig har förstått, det här är en parentes, men det är att det brukar hos människor och även apor och andra primater, så brukar alltid lågstatus apan eller människan vara förknippat med att man tar mer risk.
Mm.
Det är ett sånt samband som brukar vara supertydligt. Liksom,
lågstatusapan tar mer risk.
Makaker och småaper, de hoppar mellan, de gör mycket mer riskfulla hopp mellan trän och riskerar att trilla ner och bryta ner benen och liknande än vad högstatusapan gör. Så det jag aldrig riktigt har förstått
Gunnar med Delius.
Oss. Ja, men, ja, exakt. Det är ju det. Men han är högstatusapan så han behöver inte ta några risker, nej. Exakt. Men det jag aldrig har förstått är att det verkar vara ett motsatt samband med vissa av de här sakerna. Att många personer som väljer att bara gå helt utanför sex och samlevnad eller försöka träffa någon. Alltså det är ett väldigt riskaversivt beteende. Mm. Men det är också förknippat med lågstatus samtidigt. Det är någonting här som behöver förklaras noggrannare. Det liksom stämmer inte. Lågstatuspersoner ska ju balla ur.
Mm.
De visslar ju efter brudar på gatan liksom.
Mm.
Det är någonting här som har förändrats.
Men unga män tar ju i och för sig ganska stora risker.
Nej, men de gör inte det längre. De gör inte det.
Inte alla, men jag menar åka skateboard.
Nej, men generellt sett har det försvunnit. Generellt sett så stannar man hemma.
Okay, okay.
Det ser ut som att ni vill ta ett litet break.
Ja.
Stämmer detta?
Vi tar en break.
Ja. Tar en break.
Ja, men det börjar väl bli dags att runda av. Vi sa det här till varandra tidigare att det kändes som vi hade ett bra snack. Då ska vi inte edga det liksom.
Mm, mm.
Får man vara nöjd. Inte gapa över för mycket så att säga. Jag skulle i första hand vilja tacka Ludvig så att du återigen är med och gästar oss.
Det är, ja, det är skitkul. Kul.
Ja.
Det känns som att vara med på en kultursida.
Ja. Det här är
den nya kultursidan. Det bara är så. Jag har haft väldigt svårt för poddar. Liksom. Men jag tycker man får bara... Man kan inte vara för nostalgisk heller.
Nej, jag tror att det finns både... Jag har diskuterat detta med en vän och det har att göra med att i poddsammanhang så kan man vara mer kreativ och mindre förberedd så att det blir mer fel också.
Mm.
Och i text där får du vara mer noggrann och tänka lite långsammare så att det är inte så att de tar ut varandra utan de fyller liksom olika delar av vad som behövs, va.
Och så är det inte radio heller på det är inte Sveriges radio så här.
Nej, det är det absolut inte.
Det är en annan, det är en ny form.
Det är så långt ifrån Sveriges radio vi bara kan komma, hoppas jag.
Jag gillar ju radio, så jag tror radio är bra faktiskt.
Jag är som, vad heter det, jag är olyckligt förälskad med radio, så kan vi säga. Att jag älskar radio, men radion har ratat mig.
jag hoppas att de här poddarna någon gång kan börja få in lite musik och sånt.
Ja.
Och att man liksom börjar laborera lite med ljud och så här. Typ nu ska vi lyssna på en låt. Sådär.
Det finns ju en...
Jag hoppas motsatsen, kan jag säga.
Att det aldrig blir musik.
Nej.
Nej, men det hade jag gillat också.
Ja, men jag gillar ju Kjell Alinges gamla program Eldorado som gick i P2. Det var ju underbart. Det var, han satt och funderade på massa saker och så spelade han jättekonstig musik och så var det liksom värsta flummet.
Alltså, det är väl en kostnadsfråga framförallt, va? Men är det hundratusentals som lyssnar så har man ju råd att ha musik.
Men det finns en annan lösning också och det är den de har gjort på Instagram. Mm. Att du kan använda bakgrundsmusik i dina videos och så betala liksom Facebook eller Meta som de heter idag för användandet av de låtarna på Instagram.
Mm.
Så att om Spotify hade bett helt enkelt att då, om du använder låtarna som finns på Spotify så räknas det som spelningar. Mm. Så hade Spotify kunnat sälja in det här, då hade de som släpper poddar på Spotify också kunnat använda musik.
Mm.
Så att det finns lösningar på det där. Och det här är ju bara, vi befinner oss i podcastens vagga fortfarande. Man vet ju inte vad det här tar vägen riktigt. Så att,
Milda väst.
Ja, det är
lite som AI-grejen.
Lite, ja precis, AI.
Men ni tappade också lite intresset för AI.
Nej, men jag har gjort research löpande ända sedan det avsnittet. Det är bara det att jag kan prata mer om det när jag känner att jag har något tillräckligt bra att tillägga. Men utvecklingen går ju framåt. Den AI som vi diskuterar till exempel har ju har ju fått syn nu. Det är en sån sjuk grej. Nu kan den se saker. Ja, men det får bli komma tillbaks till det. Men visst, paniken, man mattas ju alltid av. Man kan ju inte ständigt ha en reaktion där man är på
man kan inte taggad. Hålla på och spekulera heller, bara spekulation. Det var ju väldigt mycket spekulation från vår sida. Ja. Vad är det här? Varför hallucinerar en AI? Sådär. Ja. Det är liksom,
jag tycker
får vänta tills man vet mer.
Jag vill
mer.
Skryta, jag tycker fortfarande att min beskrivning, likheten mellan alltså den kunskapen var i psykologi och AI:n och den kopplingen mellan hallucinationer och AI. Jag tycker fortfarande att det är den bästa beskrivningen som är liksom vettig på den nivån som har gjorts. Jag har hört det här från amerikanska forskare efter mitt avsnitt. Så jag tycker fan, jag vill skryta och ge mig själv cred att jag var jävligt tidig på den bollen där. Och jag tror ingen annan har diskuterat det på det sättet i Sverige sen dess heller, om jag kan ha missat det. Men så jag vill bara skryta lite. Det är ju,
jag vill skryta om min idé att det, hallucinationen är inbyggd i det mänskliga språket.
Ja, det är också en intressant idé. Ja, precis.
Kanske hoppas på Rasmus Landström. Han glömde ju poddarna i sin beskrivning av den nya litteraturen.
Ja, det får han gärna skriva om lite poddar.
Det är också litteratur. Ja. Det är ju samtalets...
Ja. Men det är också kulturen. Deras barnman.
Konversationen.
Lite, tror jag.
Ja, fast... ja. Men de största poddarna, om det sägs någonting där som är för stort för att undvika, så brukar ju det ändå sippra in på kultursidan.
Ja, det gör ju det. Vi var omnämnda, nu fortsätter jag skruta, vi var omnämnda i... när Nina Solomin skrev om den här debatten med Mikaela Blomkvist i Fokus så refererade hon till våran podcast. Och det har jag märkt att man inte alltid är så duktig på att göra. Men jag tycker det ska refereras och jag är glad för att hon gör det. Och jag tycker, för det är också en sån grej att om jag är först med en idé, då får man referera till våran podd, för det är min idé. Och det gäller också podcast, va? Så jag tycker att hon föregår, hon gör det här föredömligt. Jag har upptäckt vid ett flertal tillfällen när folk skäl av oss utan att referera. Och det tycker jag inte om alls. Så att, utan att nämna några namn. Men,
Pnina Solomin. Hon fick namnet Pnina när hon bodde bland ortodoxa judar i New York. Hon skrev en bok om det som heter Okej, amen. Och då var Nina inte riktigt ett namn som de kunde
uttala.
Använda i vardagen, så då fick hon heta Pnina.
Jag vill läsa den.
Jag är
fan sugen på den.
Den är fin, alltså det är en bra så här tidig 00-tals skildring som känns så här härligt analog typ. Hon åker dit, hon är ganska ung och hon har ju judiskt påbrå, men vid den tidpunkten tror jag att det inte var så lätt för henne kanske att navigera i det, så att den här världen blev liksom en sån Harry Potter grej.
Men det var ingen kibbutz?
Nej, alltså jag tror hon hyrde in sig typ i någon så här konstnärs lägenhet i Brooklyn och så började hon umgås med chassiderna då som med den här ja, det finns ju massa olika grupperingar.
Är det någon som inte får trycka på en ljusknapp sådär?
På Shabbos.
Shabbos.
Ja. Precis. Nej, men de är...
Ber de en goj att
hålla precis. De behöver en Shabbos-goj. Exakt. Om man går i New York på fredagskvällen så kan det ju hända att man blir approcherad av en sån man i hatt som behöver hjälp att komma in i sitt hus typ, för att slå portkoden. Precis. Nej, men den är ganska, den är fin. Hon har liksom ett väldigt så här öppet förhållningssätt och ja, det är lite antropologisk fältundersökning tror jag. Hon försöker liksom fånga koderna så här, hur det är liksom, hur.
Men jag upptäckte när jag läst henne så tycker jag att hon, utan att göra en djupare analys, men så tycker jag att hon försöker liksom så här bara, okej, men vad är syntesen här nu liksom? Och jag tyckte hon gjorde det i det här Mikaela-debatten också, hennes inlägg där i Fokus, att hon försökte liksom så här bara, ja men vänta här nu. Man försökte att göra det väldigt så främmande på 80-talet och liksom, alltså det är någon slags syntestänk där som jag, även fast jag kanske inte håller med, så uppskattar jag den typen av intellektualism liksom, att bara okej, okay, för det behövs verkligen folk i det offentliga rummet som bara lutar sig tillbaks, andas och bara okej, okay, vad är syntesen? Mm. Och jag, det är möjligt att inte det är representativt för allt hon skriver, men jag uppskattade det liksom. Det är väl min korta kommentar. Ja, nu drar vi ut på streetan.
Mm.
Senare i veckan så kommer det nog lite fler avsnitt kanske. Mm, något bonusavsnitt
bonus från bokmässan nu som drar igång.
Ja, precis.
Och det blir räkmacka. Kanske Ludvig vill hänga med och äta räkmacka om han inte har gjort det tidigare.
Det låter gott.
Det är liksom en typ som en smörgås med räkor på.
Vi träffades där.
Det var så vi träffades första gången, Anders.
Heaven 23.
Vi, du och jag pratade ytligt smånter och sen gick vi åt räkmacka där.
Ah,
och pratade om
det var så vi
USA tror jag.
Nej, jag skojar bara. Det var det. Nej, men
USA, just det, vi talade om USA, det var, Trump och
ja, det var ett annat, det var ett
2017
annat.
Kanske, ja, 18,
2018 tror jag.
2018 kanske.
Men jag kommer ihåg första gången jag träffade dig, Ludvig. Det var på någon fest under bokmässan i typ i ett av Gothia Towersarna.
Mm. Ja, det var det.
Och det var så länge sedan, så att när jag ser dig nu så är det så här bara, nu har Ludvig växt upp. Mm. Ja, men det var så länge sedan, förlåt att jag säger det, men det var verkligen, det var så länge sedan, så att då tänkte jag bara, vad är det här för kid? Men, så det måste ju varit, ja men du måste ju varit 20 liksom.
Nej.
Ja men typ.
Ja, det, kronologin haltar där, för att jag var ju då kanske 28 när jag träffade Andres.
Okej.
Ja, det kan inte jag vara åtta år yngre.
Det var någon som bara var lik dig. Som
nej, men jag kommer ihåg att
yngre träffa
dig. Ja. Eller? Var, kan det ha varit så att det var i Patrik Lundbergs svit?
Typ 2016
på Gothia Tower.
Det kan ha varit.
2016
Patrik
kanske.
Lundberg har ju
nej,
haft svit.
Nej, det var nog han... Nej, jag kommer inte ihåg.
Ja, skitsamma.
Men det var trevligt. Ja.
Mina minnen är påverkade av alkoholkonsumtion. Ja. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Kolla in våran Substack också. stopendalsundfelt.substack.com. Det ligger ett färskt avsnitt ute som man kan se hälften av gratis. Där vi pratar om en ny dokumentär som är bioaktuell som heter Werner Herzog Radical Dreamer. Och jag tycker att det var ett intressant och bra samtal.
Mycket bra.
Och
jag såg det.
Ja, du har sett det?
Jag tyckte det var en sån skön filmkrönikanstämning på det avsnittet.
Okay. Ja, men det var
ni närmar er liksom filmkrönikans guldålder när Orvar Säfström rattade det.
Ja.
Innan en känd biograf som har skrivit om en munk tog över filmkrönikan och gjorde det till kanske något annat än vad det är.
Men det var, jag sa det till Andres efter vi var klara, att bara fan, nu är vi ganska bekväma med att bli filmade och så. Det kändes ganska skönt liksom.
Det tar ett tag att vänja sig lite vid.
Kameror är inte sådär jätteroligt. Sådär.
Ja, men vi hörs och ses.
Det gör vi.
Vi ses.
Ha det gott. Tack Ludvig.
Hej.